Fantastiskt. Mitt namn är Jorge Moreno och är en av pastorerna här i Citykyrkan Stockholm. Varmt, varmt välkommen till den här platsen. Förra veckan pratade Judith om Mose och mötet med Gud och allt som hände kring det. Hur det mötet påverkade honom. Och idag kommer jag att prata om Jakob. Jakob i Gamla testamentet. Så vi kommer att läsa mycket från Gamla testamentet och från Första Moseboken. För några veckor sedan, några månader sedan, pratade vi om tre kvinnor som hade mött Jesus vid olika tillfällen. Nu är det turen till kommer till männen. Så gubbarnas tur. Och ska vi prata om Jakob, vi kan börja från början. Hur började det hela? Vi läser Första Moseboken kapitel 25. Vi kommer att läsa ganska mycket från de här texterna här idag. Första Moseboken kapitel 25 från vers 24 till 26. Och där står så här. När tiden var inne för henne att föda, det här är Rebecka, alltså Isaks fru. Se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau. Sen kom hans bror fram och hans hand höll om Esaus häll. Därför fick han namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Varför fick han heta Jakob? Därför. Han håll i hällen på sin bror. Och det här är ett uttryck som man känner igen lite grann i Bibeln. För namnet är lite kopplat till fuskare, skojare, lurig, listig, slug, lurendrejare, bedragare. Har vi några som heter Jakob här? Räck inte upp handen nu. Du kommer att göra det sen. Vem vill ha ett sånt namn som inger så lite förtroende? Att ha i hällen, det är en bild på en bedräglig och listig angrepp. Den är kopplad till ormens attack. Om du har en bebis som funderar, det är bra namn ändå. Och det här uttrycket hittar vi redan i paradiset, kommer du ihåg det? När Gud säger, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, Messias, ska krossa ditt huvud, säger han till ormen. Och du ska hugga honom i hällen. Något bedrägligt. Allt vad Jakob skaffade sig i livet, det var genom sin listighet. Han var listig. Han levde verkligen upp till sitt namns betydelse. Men en sak som vi kan se också är att han har inte samma karaktär som pappa Isak och som farfar Abraham. Han lurade en hel del människor, framförallt de som stod honom närmast. Han lurade sin bror Esau. Och vi ska läsa lite grann om det. Första Moseboken kapitel 25, vers 29-33. 25, 29-33. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj först din förstfödslorätt till mig. Förstfödslorätt, alltså rätten till arvet. Det är vad han försöker sälja nu, eller vad han försöker köpa här. Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödslorätten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först. Och han gav sin ed och sålde sin fosforrätt till Jakob för en tallrik soppa. Ja. Yeah. En till som han lurade, det var pappa. Pappa Isak. När pappa Isak håller på att dö och han ska ge sin välsignelse vidare, då kommer han och lurar honom. Och det står i första Moseboken 27, 34-35. Det står så här. När Esau hörde vad hans far sa, ropade högt och bittert: far, välsigna mig också. Men pappan, alltså han, svarade: din bror kom med svek, en Jakob alltså, och tog din välsignelse. Det här var ingen välsignelse, det var inte vilken välsignelse som här. Den välsignelse som pratas om här, det är Abrahams välsignelse. Det är en påminnelse om det förbundet som Gud ingick med Abraham. Och i det förbundet fanns det tre stora löften. Löftet om ett land, löftet om ett folk och löftet om en frälsare, Messias. Vi kan läsa vad det var Gud sa till Abraham först. Första Moseboken 12:1-3. Det står så här: Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där, på det utvalda landet, där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig, alltså i den som kommer efter dig, i Messias, i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det är stora löften. Ett land, ett folk, en Messias. Nu kommer vi att läsa det som sker lite längre fram i kapitel 26 och vers 4. För att det här är upprepning och löfterna till nästa generation, till Isak. Första Moseboken 26 och 4. Då säger Gud så här till Isak: jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Alltså ett stort folk. Och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområden. Ett land. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. En Messias, en frälsare. Det här är stort. Så det här är inte lite välsignelse. Kan du välsigna mig? Den har jag redan gett till din bror. Genom svek tog han den. Till Jakobs försvar måste man säga att Esau, han värdesatte inte storleken på de här grejerna. Han struntade lite grann i fosforrätten. Han sålde det bara för en tallrik soppa. Och även välsignelsen. Så han lurade Esau. Han lurade pappa Isak. Men det räckte inte med det. Han kommer också att lura sin morbror Laban. Och på det kommer Jakob att bli mycket rik. Så kom ihåg, han skaffar sig väldigt mycket i livet genom sin listighet. Men ni vet som det står i Bibeln: det man sår får man skörda. Och han också blev, Jakob blev också lurad. Laban, hans morbror, lurade honom och han fick jobba för honom i massa år gratis. Han säger: 20 år har jag jobbat för dig och du har lurat mig typ 10 gånger. Så det handlar också om att skörda det han själv hade sått. Men kanske det största och värsta av allt, det var när han under många år trodde att hans yngste son Josef var död. Han trodde att hans favoritson Josef hade blivit uppäten eller skadad, dödad av ett vilt djur, när egentligen Det var hans bröder som hade sålt honom som slav till Egypten. Så Jakob blev också lurad. Jakob, på grund av alla bedrägerier han begick, han var tvungen att fly för sitt liv. Han var tvungen att fly från Laban och han var tvungen att fly från Esau. Han var inte välkommen i sina trakter, i sina gamla trakter. Jakob hade, han lurade och flydde. Han hade en flyktmentalitet. Och mina vänner, man kan fly från andra. Man kan fly från relationer. Man kan fly från sitt ansvar. Man kan fly från livets utmaningar och från jobbiga konflikter. Och man kan fly från motgångar. Man kan fly från svåra beslut. Men det finns två saker man kan inte fly ifrån. Det ena, man kan inte fly från sig själv. Och det andra, man kan inte fly från Gud. En sak som jag märker i den här berättelsen med Jakob, det är att det är Abrahams Gud och det är Isaks Gud. Men det känns som inte som att det är Jakobs Gud här. Och läser vi första Moseboken kapitel 27 och vers 20. Det här säger Jakob till sin pappa precis innan han ska lura honom. Han vill lura honom att han är Esau. Han säger så här i 27 och 20. Men Isak sa till sin son, alltså till Jakob, hur kunde du finna det så snart, min son? Han svarade, Herren din Gud. Han säger inte Herren min Gud eller min Herre, utan han säger Herren din Gud sänder dig i min väg. Jakob visste, han visste att han var inte i samma division som sin pappa och sin farfar. Han hade inte samma relation som sina föregångare. Gud var Abrahams Gud och Isaks Gud, men inte Jakobs Gud. Och när han längre fram kommer att presentera sig, när Gud kommer att presentera sig för Jakob, Gud gör det väldigt, väldigt tydlig vems Gud han är. I första Moseboken 28 och 13 säger Gud så här. Och se, Herren stod ovanför den och sa, jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Punkt. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Gud gör det väldigt tydlig. Jag är din pappas Gud och jag är din farfars Gud. Punkt. Jakobs situation eller Jakobs beteende påminner mig lite grann om den troende som följer Gud på avstånd. Den troende som inte har gett hela sitt hjärta till Gud. Den påminner mig om den troende som inte har kapitulerat för Gud. Den påminner om den troende som fortfarande försöker ta sig fram på egen kraft, med egen förmåga och egen listighet. Jakob var en delad människa. En del av honom fuskade och på ett listigt sätt skaffade han sig rikedomar. Han var duktig på det. Men den andra delen av Jakob ville göra precis som sina föregångare. Han tänkte säkert på alla historier han hörde när han var liten om hur Gud hade lett och använt och välsignat farfar Abraham och pappa Isak. Han hade ett andligt arv som förföljde honom vart han än gick. Alla dessa berättelser påminde honom ständigt om Guds löften. Jakob visste mycket väl det Gud hade sagt till Abraham och till Isak. Och jag tror att han längtade också att ha samma relation som sina föregångare. Han ville ha en egen upplevelse. Han längtade efter det som vi sjöng. Vi sträcker oss. Vi sträcker oss. Jag sträcker mig efter det jag har hört. Min pappa har berättat, min farfar har berättat. Jag sträcker mig efter det, efter en egen uppenbarelse av vem han är. Det räcker inte att förra generationen har berättat. Jag vill ha en egen upplevelse med Gud. Och då kommer vändpunkten. När vi kämpar mot Guds vilja och syfte kan Herren låta livet leda oss till en avgörande punkt, till en vändpunkt, till en ödesmättad punkt där allt ställs på sin spets. En punkt där Jakob kunde inte fly längre. Han kunde inte gömma sig längre. Omständigheterna, livet, Gud kallar det vad du vill, trängde honom i ett hörn. Och när man tar sig igenom den där punkten, det blir något helt annat. Man förhåller sig till Gud på ett helt annat sätt. Jag kommer ihåg, det här var lite grann min situation innan jag tog emot Jesus. Innan jag blev en kristen. Då var jag 19 år och jag var i Argentina. Och jag hade talat om Jesus. Min mamma, tjena vad hon tjatade om Jesus. Som bara en mamma kan. Men det var inte, det är inte för mig, det är inte för mig, det är inte för mig, tills jag på något sätt, jag var trängd i ett hörn. Jag kände att jag var trött av att springa från Gud. Och efter en gudstjänst, första gudstjänsten som jag var med på i en kyrka. Jag kommer fram, böjer mina knä och ber en bön. Jag kunde inte bön, jag kunde inte det kristna språket liksom. Men min bön var ungefär så här. Om du är på riktigt kommer jag att följa dig vart du än går. Jag slutar att springa ifrån dig. Här kapitulerar jag. Jag vill att du ska bli min bästa vän. Och jag tar emot dig som min frälsare och kung. Det där var min bön. Jakob behövde möta den levande guden. Jakob behövde möta den guden som ser djup i våra hjärtan. Han som vet exakt vad vi behöver. Den gud som hans förfäder trodde på. Och det kommer han att göra. Han kommer att uppleva det här på två platser. Betel och Peniel. För att även om Jakob flydde från Gud, Gud flydde inte från Jakob. Vi har inte en Gud som flyr från oss. Vi har inte en Gud som gömmer sig för oss. Vi har inte en Gud som vänder sitt ansikte ifrån oss. Utan Bibeln säger att vi har en Gud som vänder sitt ansikte till oss för att ge oss sin välsignelse och sin frid. En sån Gud har du. Det är inte en Gud som är arg på dig och som vill inte veta av dig. En som ignorerar dig, en som vill inte titta på dig, utan en som är ständigt och jämnt fäster sin blick på dig och väntar. Och i mitt fall väntade han 19 år, i andras fall 30, 40, 50. Han har tålamod. Han är tålmodig och väntar. Tills man kommer till den här punkten där någon måste kapitulera. Första Moseboken kapitel 28. Från vers 10 till 13. Jag vill stanna vid den första delen av vers 13. Där står så här. Det här är i Betel. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Att Gud kommer till honom i en dröm. Han såg en steg rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa, här kommer presentationen. Jag är Herren, din far, Abrahams Gud och Isaks Gud. Det som kommer nu i andra delen av vers 13 är återigen en upprepning och en bekräftelse av det som Abraham har hört. Och Isa har hört. Det står i andra delen av vers 13. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Ett land. Du ska få ett land, Jakob. Du också. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt vänster och öster, norr och söder. Ett folk. Och genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. En Messias. Jakob får samma löften. Nu är det tredje generationen. Gud har inte glömt sina löften. Och en sak, jag vet inte riktigt om saker och ting kan utvecklas fel. Saker och ting kan utvecklas inte som man trodde. Och ibland kan man få en konstig känsla som att Gud har glömt mig. Gud har glömt sin kallelse, den kallelse som han la i mitt liv när jag var ung kanske. Eller sina gåvor. Men Bibeln säger att han kan inte ta tillbaka varken sina gåvor eller sina kallelser. Gud är inte en Gud som glömmer, utan en Gud som kommer ihåg. Det där står kvar. Om vi fortsätter i den texten, det står så här i vers 16-21. För han kommer att uppleva någonting som skakar om honom rejält. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han, Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han grep så fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte. Stanna här. Jakob gav ett löfte och sa, om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ha på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Förut var det inte hans Gud, men nu sträcker han sig och han säger, Gud, om du är på riktigt, du ska vara min Gud. Om du är på riktigt, då ska jag följa dig. Om du är på riktigt, nu kör vi. Och det här kommer att synas mycket mer i nästa vers, i vers 22. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Han tänker bygga ett tempel åt Herren där, precis på den platsen. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Wow! Nu snackar vi. Den här Jakob som älskar rikedomar. Den här Jakob som gör precis vad som helst för att få fördelar. Nu det händer något. Jag tänker ge dig av allt jag äger 10%. Mina vänner, vet du vad? Jag har märkt en sak med åren. Det här med Jesus, vi kan ge Jesus vår tid, vi kan ge Jesus våra hjärtan. Men när vi kommer till plånboken, det händer någonting där. Och vi pratar om 10% och 1% och 3% och vi pratar, hänger med. Jakob blev så berörd att han säger, jag ska bygga ett tempel på den här platsen och av allt jag äger, min Gud, jag ska ge dig 10%. Det här säger ju inte för att vi ska ta upp en andrahandskollekt. Det har vi redan gjort. Det intressanta är att Gud kommer att påminna Jakob om det som han, det löfte som han gav. Första Moseboken 31. Jag sa att vi skulle läsa mycket från Gamla testamentet. Är det okej? Okay? Det är bra. Första Moseboken 31:13. Det står så här. Jag är Betels Gud. Den Gud som du mötte där. Jag är Betels Gud. Det var där du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och dra ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland. Gud glömmer inte. När han möter oss, han glömmer inte. Han glömmer inte det vi lovar också. Han glömmer inte det. Han tar oss på orden. Så Jakob kommer till en punkt där han är trött på att fly från Gud. Han är trött på att vara den som lurar och bedrar. Han är urtrött på att vara Jakob. Ingen man kan lita på och ingen man tar på allvar. Jakob är trött på att kämpa i sin egen kraft. Han kom till en punkt där han behövde en förändring. En total omvändning. Och nu kommer den slutgiltiga kampen som kommer att ske i Peniel. Och jag tror att varje kristen, varje person som har en kallelse, någonstans måste vi komma till Peniel där vi brottas med Gud. Där vi kommer med våra tvivel, där vi kommer med våra tillkortakommanden, där vi kommer med våra frågor. Varför Gud? Varför? Brottningskampen i Peniel handlade om vem skulle bli herre över Jakobs liv. Skulle det vara Jakob eller skulle det vara Gud? Och första Moseboken 32, 24-30, där står så här. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob, det betyder att han inte gav upp, slog han honom på höftleden så höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte före du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Som att det var det som var problemet. Han svarade, Jakob. Och han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå mitt liv skonats. Jakob kräver en välsignelse, men vänta ett tag. Han har redan fått det. Eller? Det var det han hade lurat till sig. Han hade lurat sin pappa, han hade lurat sin bror. Han hade fått redan välsignelse. Men han visste också det och han var trött på det. Han ville få saker och ting på rätt sätt. Han ville få det från Guds hand. Jag vet att jag har lurat halva min familj liksom. Men jag vill ha din välsignelse, min Gud. Jag vill möta dig. Kan du inte välsigna? Vad heter du? Ja, men du vet, Jakob, jag är den lurige Jakob. Nej, Jakob, vet du vad? Nu har du mött mig. Du kan inte förbli densamme. Jag vet att du har kämpat genom hela ditt liv. Du har tagit dig fram med armbågarna. Den tiden är förbi. För att nu ska du kämpa tillsammans med mig. Du har kämpat mot mig. Du har försökt att fly från mig. Men nu ska du kämpa med mig. Därför ska du få ett namn. Ett namn som kommer att gå in i historien, Jakob. Du kommer att heta Israel. Och det här är inte vilket namn som helst. Ett namn som betyder seger. Det är ett varumärke, ett gudomligt varumärke. Ett namn som kommer att prägla ett land, som kommer att prägla ett folk och som kommer att prägla också en messias. För jag ser kopplingar här mellan Israel och messias. Det intressanta med det här namnet, det är du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Märker ni att det är något fel med språket? Det sägs i imperfekt. Du ska se, det står inte du kommer att segra. Utan du har segrat. Och det här påminner mig lite grann om ett annat namn. Namnet Jesus. Segen som du har, den ligger inte framför dig. Den ligger bakom dig. Jesus har redan segrat. Han har redan segrat. Djävulen är besegrad och synden är besegrad och döden är besegrad. Sjukdomens makt är besegrad. Segern är redan fullbordad, mina vänner. Det är ett faktum. Det är ett historiskt faktum. Och det är den segern som Gud ständigt och jämt försöker påminna oss om. när vi går igenom tuffa tider. Han säger, mina vänner, det är redan fullbordat. Kom ihåg den. Kom ihåg, säger Hanna, du lyfter fram så bra det här. Den som är i oss. Det är inte på grund av min listighet. Det är inte på grund av min duktighet. Det är inte på grund av min kunskap. Det är inte på grund av min erfarenhet. Det är inte på grund av mitt namn. Det är på grund av att han är med mig. Israel. Att gå från Jakob till Israel. Så heter predikan. Från Jakob till Israel. Men att gå från att kämpa själv, att ta mig fram själv, till att bara kapitulera och ge allt till Gud. Du min Gud, du går före mig, du öppnar dörrar. Det är med din kraft. Det är inte genom härar eller med vapen, utan med min ande, säger Herren. Det är han som ska segra. Och vi hänger på. Och han gör oss till mer än segrare i namnet Jesus. Men Gud vore tack som ger oss segern genom sin son Jesus Kristus. Jakob fick uppleva detta. Många år senare, 400 år, 500 år senare, kommer Gud att presentera sig för Mose. En ny tid för folket. Och han säger, jag är. Jag är, säger Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud och Jakobs Gud. Nu är det Jakob in i en väldigt privilegierad samling där Gud kopplar sitt namn till ett människonamn. Tänk om han säger, jag är Patriks Gud och jag är Martins Gud och jag är Marias Gud, jag är Evas Gud, eller jag är din Gud och jag segrar, jag strider för dig. Räkna med mig. Och du skulle få se min välsignelse, min vän. Vi sträcker oss efter dig. Vi sträcker oss efter honom. Jakob fick brotta lite grann med Gud. Och vi kan också brotta. Så ibland blir man sur på Gud för att det var någon pastor som sa någonting. Ja, men det är alltid så. Han får alltid, vi får... Han är skyldig alltid. Jag vet inte varför det är så. Men händer det någonting i en kyrka, då är alltid Guds fel. Jag vet inte. Vi kan brottas med Gud. Men mitt råd är, låt honom vinna. Låt Gud vinna. För att om han vinner, du kommer definitivt att vinna. Kämpa inte i egen kraft. Ge ditt allt till honom. Ge din framtid. Det du kan, det du inte kan. Ge det till honom och han kommer att göra dig från en Jakob till en Israel. Kan vi böja våra huvuden? Blunda lite stund. Herre Jesus. Herre Jesus.